2 days ago, under the direction and direct orders of President Donald J. Trump, the Department of War launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history.
Operation Epic Fury. Ja, så kallar Vita huset och Pentagon den. Operationen som inleddes på lördag morgon då USA tillsammans med Israel riktade attacker mot Iran och döda Irans långvariga högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten frågar jag vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Varför har USA attackerat Iran och varför är USA så intresserade av just Mellanöstern? Innan vi kör igång vill jag ännu nämna att det här avsnittet av nyhetspodden är inspelat på måndag kväll den 2 mars utgående från den information om händelserna som vi hade då. För det senaste rekommenderar jag varmt bland annat Yle-appen. Men vi tar det från början. Tidigt på lördag morgon lokaltid och samtidigt finsk tid kom de första nyhetsnotiserna om att Israel har gått till angrepp mot Iran. Ganska snart efter det meddelar USA att de också går med i attackerna. Det här berättar Donald Trump på sin egna sociala medieplattform Truth Social.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, dödades under lördagen. Khamenei har styrt landet i över 3 decennier och det sägs att hans död nu har lett till ett stort maktvakuum i Iran. Tillsammans med Ayatollah dödades också kring 40 högt uppsatta iranier enligt israeliska uppgifter. Utöver det här uppskattas det att hundratals personer har dödats, men de uppgifterna är inte verifierade ännu. Som svar på de här attackerna har Iran attackerat israeliska och amerikanska mål i Mellanöstern. Landet har avfyrat hundratals robotar mot Israel och attackerat amerikanska militärbaser i bland annat Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraterna och Bahrain. Allt det här har lett till bland annat mer eller mindre kaos i den internationella flygtrafiken. Flygplatserna i Abu Dhabi och Dubai har utsatts för attacker. Flera andra flygplatser i området har stängt och luftrummet har tömts. Enligt utrikesministeriet befinner sig några tusen finländare i regionen just nu utan möjligheter att flyga hem. De här attackerna inleddes alltså vid 8-tiden på lördag morgon. Enligt vår USA-korrespondent Josefin Flemming en lite udda tidpunkt för att överraska Iran.
Det är en lite ovanlig tid att inleda ett anfall på. Mm. Ofta görs det ju under efternatten, men det visar sig att man valde det här för att överraska iranierna, vilket man ju uppenbart då lyckades med. Mm. Som du säger så var det Israel som började, men en stund senare bekräftade USAs president Donald Trump att USA har inlett en omfattande stridsoperation mot Iran. Och det gjorde han sin vana trogen på sin sociala medieplattform Truth Social, som mer eller mindre har blivit USAs officiella kanal för information nu under Trump.
I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death.
Nå, USA meddelar då att de också går med i de här attackerna och den iranska ledaren Ayatollah Ali Khamenei dödades. Innan vi går desto mer vidare, Josefin, vem var Ali Khamenei?
Ali Khamenei var Irans högsta ledare sedan 3 decennier tillbaka. Den högsta ledaren är alltså landets andliga ledare och överbefälhavare över de väpnade styrkorna där också det här ökända revolutionsgardet ingår. Ledaren har också vetorätt över presidenten och parlamentet, så det är praktiskt taget fråga om en auktoritär ledare. Just Khamenei har konsekvent upprätthållit en hårdför linje mot väst och särskilt då mot USA och Israel och har varit central i att definiera den islamiska republikens politiska riktning. Han har också gjort frågan om landets kärnenergi eller kärnvapenprogram central för sin säkerhetsstrategi och varit en slags spindel i nätet för ett regionalt nätverk som har fungerat som så kallade proxystyrkor, som till exempel Hezbollah i Libanon och Hamas i Gaza. Och under Ali Khamenei och på hans order så har Iran slagit ner protester med hård hand, vilket har lett till tusentals dödsfall under årens lopp.
Vad som händer härnäst i Iran är enligt Josefin svårt att förutspå. Donald Trump talade tidigare om att kriget kan fortsätta i 4-5 veckor, men under måndagskvällen tillade han att USA har kapacitet att hålla på längre än så.
And we have from right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. But we have capability to go far longer than that. We'll do it.
I Iran finns just nu ett maktvakuum efter att ayatollan Ali Khamenei dödades. Enligt Josefin har Trump ändå inte visat något intresse av att installera någon USA-vänlig marionettledare, utan Trump uppmanar istället iranierna själva att fälla det som finns kvar av regimen och bygga en ny stat. Också försvarsminister Pete Hegseth, som höll en presskonferens i måndags, bedyrar att det här inte är ett ändlöst krig och att USAs mål inte är ett regimskifte, trots att man säger sig ha bytt ut regimen, ett uttalande som Josefin ändå menar att är aningen missvisande. Men i och med det här så har jag i nyheter och på sociala medier sett iranier både som är glada och iranier som gråter. Till och med ett nyhetsankare som brast ut i gråt i tv-nyheterna när han berättade att Ali Khamenei har dödats.
Där råh sarbolandi haram jomhuri islami Iran shahd shuhay gowaray shahadat ra nushidan.
Josefin, hur ska man nu tolka det här? Är det liksom, sådär i klarspråk, är det bra eller dåligt att Irans högsta ledare är borta från makten?
Ja, det är alltså inte så att alla iranier motsätter sig den här regimen. Och som du säger så har man ju sett det i och med att vissa gråter på gatorna medan andra sen firar. Iran har en över 92 miljoner stor befolkning som tycker väldigt olika, och det finns inte i nuläget en enad opposition inom landet. Det har förstås att göra med att den här regimen har varit så repressiv att man inte har tillåtit någon opposition. Men här, liksom när man talar om andra konflikter, så är det viktigt att man kan ha två tankar samtidigt. Mm. Alltså, de flesta av dem som kritiserar Trump-administrationen för det här kriget tycker nog att regimen var förtryckande och allmänt dålig, men anser att det handlar om att USA tar onödiga risker. Problemet för Iran är väl mest att det inte finns en utstakad väg framåt och att det är svårt att se vart det barkar medan bomberna fortsätter att falla. Mm. Jag har också träffat exiliranier här i Washington som var utom sig av glädje, unga som gamla. De dansar på gatorna och lyssnar på musik. Många av dem har tackat Trump och sagt att han gör hela omvärlden en tjänst eftersom att det handlar om en terrorregim.
Mm. Israel var de som först meddelade att de riktar attacker mot Iran. Som du själv sa där i början, USA var snabbt därefter och gick med. Och det känns ju kanske som att det är USA framom Israel som nu attackerar Iran. Hur stor roll spelar USA i det här?
USA har en jättestor roll här, för nu handlar det ju inte om att man bara hjälper sin allierade Israel, vilket man har gjort tidigare, utan nu för USA ett direkt krig mot Iran. Det görs förvisso tillsammans med Israel och gynnar i allra högsta grad också Israel, som såklart drivs av egna intressen, och till exempel har premiärminister Benjamin Netanyahu ju velat ha det här kriget redan länge, men USA är nog den som bestämmer när det här kriget tar slut.
Mm. Nå, om vi fokuserar mer på USA, Donald Trump är ju som känt president i USA just nu, men också tidigare har USA varit med och attackerat länder i Mellanöstern. Och det får mig liksom att undra, vad är det med Mellanöstern som är så intressant för USA?
Det här fallet är nog under kategorin komplicerat. I korthet har det handlat om att trygga amerikanska intressen som tillgången till olja och viktiga handelsleder. Mm. I dagsläget har USA också flera viktiga allierade i regionen som Gulfstaterna, och där har man till exempel då militärbaser och man har också slutit värdefulla vapenöverenskommelser med dem. Men om vi backar bandet till 50-talet när USA inte nu var så involverat i Mellanöstern, så var det faktiskt så att USA och Storbritannien störta Irans demokratiskt valda ledare Mohammad Mossadegh i en hemlig kupp och återinstallera shahen som auktoritär ledare. Det här gjordes efter att Iran ville nationalisera sin olja, som Storbritannien praktiskt taget gjorde vad man ville med utan att kompensera iranierna rättvist. För USAs del handlade det mest om att man under det pågående kalla kriget var rädd för att Iran skulle vända sig mot Sovjetunionen. Den USA-vänliga men diktatoriska shahen ledde ju sen Iran fram till den islamiska revolutionen och 1979 då Khameneis företrädare, den första högsta ledaren, tog över. Och här kommer också startskottet för att relationen mellan Iran och USA totalt frös, nämligen gisslankrisen, när iranska studenter tog 52 amerikaner som gisslan på den amerikanska ambassaden i Teheran i 444 dagar. De här studenterna gjorde det här som protest mot USAs stöd till den störtade shahen, och gisslankrisen blev ett slags slut på USAs inflytande i Iran och en början på den nya islamiska republiken som är uttalat anti-USA. Och nu har vi då nått kulmen på den här ytterskallarrelationen.
Donald Trump är ju nu då tillsammans med försvarsminister Pete Hegseth kanske ansiktet för just den här attacken. Men jag såg en bild på sociala medier häromdagen där man jämförde vilka krig som har startats eller attacker som har utförts under vilken amerikansk president. Och där finns ju alltså både demokratiska och republikanska presidenter som har utfört attacker i Mellanöstern. Hur mäter sig Trump med andra presidenter?
För det första är ju Trump den enda amerikanska presidenten som direkt har bombat Iran, och dessutom två gånger i juli 2025 och nu. Men däremot har ungefär alla hans föregångare sedan den islamiska revolutionen åtminstone lekt med tanken. Det finns inte heller något land i Mellanöstern som en amerikansk president skulle ha utfört en militär attack mot eller i som Trump inte också har anfallit på något sätt. Vi kan ta Irak och Jemen som exempel som Bush, Obama, Biden och Trump alla har anfallit. Men det är förstås svårt att jämföra. Till exempel kan jag tycka att det är lite orättvist att jämföra Bush och kriget i Irak med Trumps drönarattack mot Irans toppgeneral Qasem Soleimani på Bagdads flygplats och enstaka anfall mot Iran-kopplade miliser och islamiska staten. Men däremot är det både skenheligt och rent ut felaktigt av Trump att marknadsföra sig som fredens president. Förutom Iran två gånger har han ju också låtit bomba i Venezuela och Nigeria under det senaste året.
Han har ju just startat sin nya fredsorganisation Board of Peace. Så där finns ju, det ligger ju en viss ironi i att presidenten som nyss har startat sin fredsorganisation nu utför attacker mot Iran. Vad är motiveringen till att man nu går in i Iran?
Trump har motiverat anfallet med att förhandlingarna om Irans kärnenergiavtal inte ledde någon vart, men Iran och USA förde faktiskt aktivt förhandlingar om en indirekta sådana när attacken kom. Och det talades redan om att förhandlingarna skulle gå in på tekniska detaljer nu under den här veckan, men det räckte tydligen inte för Trump. Det handlar om att Trump vill att Iran helt och hållet ska lägga ner sitt kärnenergiprogram med motiveringen att Iran aldrig ska kunna bygga ett kärnvapen. Här kan det vara bra att komma ihåg att det ju var Trump själv som rev upp det gamla avtalet som Obama hade förhandlat fram och som fungerade. Det gjorde han under sin första mandatperiod. Visst att iranierna har anrikat uran till tillräckliga nivåer för ett vapen, men underrättelseinformation har visat att de inte så nära att ha ett faktiskt vapen som presidenten har sagt under årens lopp. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har till exempel varnat för att Iran nästan har ett vapen i 33 år nu och upprepade gånger försökt övertala USA att anfalla Iran. Och dessutom sa ju Trump själv att man slog ut Irans kärnenergianläggningar redan i somras. Pete Hegseth upprepade också på måndagens presskonferens ett av Trumps påståenden som handlar om att Iran utgjorde ett omedelbart hot mot USA. Men amerikanska medier rapporterar nu att Pentagon i privata briefingar till kongressledamöter ska ha sagt att det inte fanns underrättelseinformation som tydde på att Iran planerar att anfalla amerikanska styrkor om inte Israel attackerar Iran först. Sen är det också möjligt, oavsett vad Trump-administrationen säger, att man också tänkte sig ett regimskifte, fast man retoriskt nu verkar ha backat från det. Trump sa ju i januari under protesterna som regimen sen blodigt slog ner att han skulle komma till iraniernas undsättning, men då var den amerikanska militären fortfarande långt ganska uppbunden kring Venezuela, alltså på andra sidan jorden. Sen såg vi större och större truppförflyttningar, och när USA sen flyttade världens största och mest avancerade hangarfartyg till Mellanöstern så stod det nog ganska klart att någonting är i görningen.
Du är Josefin, vår USA-korrespondent. Du har som jobb bland annat att bevaka Donald Trump och har ju minst sagt fått göra det en hel del den senaste tiden. Du som nu är kanske den som nå här mellan oss två i alla fall förstår sig bäst på Donald Trump. Vad skulle du säga? Varför gör han det här?
Trump vill nog gå till historien som en väldigt handlingskraftig president. Men det ironiska är ju just hans löften om inga fler krig. Det upprepar han när han gjorde comeback i Vita huset. Det här var något han talade om under hela sin presidentvalskampanj också. Och det man ser här nu i fråga om Iran är hur språket, liksom semantiken, skiftar kring det här. Mm-hmm. Först är Trump jättekritisk mot tidigare presidenter och deras militära interventioner. Sen gör man i princip samma sak, men säljer in det här som att det här är Amerika först-politik i allra högsta grad. Alltså att man skyddar amerikaner mot Iran. Och det stämmer att Iran under de senaste decennierna har bränt amerikanska flaggor, utfört olika dåd mot amerikaner och allierade och ropa död åt Amerika. Men underrättelseuppgifterna om Iran stämmer inte överens med den bild som Trump-administrationen nu förmedlar. Och det här kriget, särskilt med tanke just på de här dödsfallen och att bara en dryg fjärdedel av amerikanerna stöder det, kan som sagt leda till problem för Trump. Vi är trots allt inne i ett valår.
Mm. Tack för det här, Josefin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Det här avsnittet är som sagt inspelat på kvällen, måndagen den 2 mars, utgående från den information om det här läget som fanns då. För det senaste nya rekommenderar jag Yle-appen och Yles kanaler. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden med ett nytt tema, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.